varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Det är ju fredag och varje fredag släpper vi ett nytt avsnitt av Sveriges största podd om träning och hälsa. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och som ni hör på min röst så har jag återigen blivit sjuk. Jag fattar inte vad det är som händer. Vad är det som händer? Alltså, hur kan en människa överhuvudtaget bli sjuk så ofta som jag blir sjuk, Lovisa? Och det var ingen sån här, jag är lite snuvig. Utan jag blev dyngsjuk, verkligen.
Oh.
Dyngsjuk. Jag kände så här, i fredags morgon så kände jag så här, jag känner mig lite ruggig idag. Men jag tänkte så här, man kan ju vara lite ruggig på vintern rent allmänt och gå runt och frysa lite och så där.
Man kan också vara PMS-ruggig.
Ja, exakt. Så man kan vara ruggig av många anledningar. Det behöver inte vara att man är sjuk, utan ibland är man bara lite ruggig. Så att jag gick runt och frös hela dagen och hade lite, så här, lite huvudvärk. Jag kände att det kittlade lite i halsen, men det var liksom inte med det. Men Sam hade haft lite ont i halsen, men han blev inte särskilt sjuk, utan han hade bara lite ont i halsen. Så sen var det bra. Så att jag var så här, nej, det är nog ingenting. För jag var ju sjuk nyss. Känns det som jag har haft alla virus som överhuvudtaget cirkulerar i Sverige. Så att jag tänkte så här, det kan inte finnas ett till som jag inte har haft. Det är helt omöjligt. Tänkte inte mer på det. Gick iväg på kvällen och red i hoppgruppen. Och fick en häst som heter Kalle, som är... han har en egen personlighet, kan man säga. Han har det väldigt lätt för sig. En lätt typ av häst. Han har lätt för att hoppa. Han är egentligen supersnabb. Men han har ibland inte lust. Han är liksom som...
jag känner med honom.
Ja.
Ibland har man inte lust.
Han har alla förutsättningar. Men ibland har han bara inte lust. Och då går det nästan inte att få fram honom. Alltså det går nästan inte att få honom att galoppera. Och han visar tydligt att han har faktiskt inte lust. Genom att sparka bakut och bocka. Och det är ju mer än en gång som han har varit nära att åka i backen när han gör det. Då. Så jag märkte redan i början av lektionen så här att idag är han på alltså riktigt surt grinigt humör. En riktig surtant med PMS var han faktiskt i fredags. Och kände så här, oj, det här kommer bli jobbigt. Och det blev jobbigt. Jag fick verkligen kämpa. Och jag blev också lite rädd, för att jag ville verkligen inte åka i backen. Jag är lite mer rädd sen jag trillade av. Och när han började sparka bakut och så här, då kände jag så här, jag vill liksom inte tvinga honom att galoppera nu om han ska sparka så mycket att jag trillar av. Så det var kämpigt för mig. Jag fick jobba. Fick inte ett steg gratis, utan kämpade. Så att jag var helt slut. Jag hoppade av hästen, så kände jag så här, alltså min kropp har aldrig känt så här. Den är så mörbultad så att jag är så trött i kroppen, så jag vet inte vad jag ska ta mig till. Så jag gick som en zombie i stallet, gjorde i ordning hästen, åkte hem och Dylan var med mig. Och så kom vi hem och då bara kände jag så här, gud vad jag fryser. Alltså jag fryser ihjäl. Bara la mig i ridkläder under två filtar och bara låg och skakade i soffan och sa till Dylan så här, jag fryser, jag måste gå upp och ta en dusch. Gick upp, tog en varm dusch i en halvtimme och blev liksom ändå inte varm. Det var helt sjukt. Jag bara frös. Och kände så här, nej, men det här är något som inte stämmer. Tog tempen, hade feber. Gick direkt och la mig. Drack massa vatten och gick och la mig. Och sov och hade feberfrossa och febersvettningar och var så dålig på natten. Och var dålig över helgen också. Och nu känner jag mig ändå helt okej. Men jag känner att jag fortfarande har någonting kvar i kroppen. Och du hör ju på rösten också att den är ju inte helt hundra. Och jag har lite sådär huvudvärksont och lite så. Och... ja, först kan du väl bara en liten input. Vad fan är det med mitt immunförsvar? Vad är det som händer?
Hold up. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni, från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer, helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil, trots att den är jättelätt. Alltså den, det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt. Och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på och matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Jag kommer ihåg att vi pratade om det för några månader sedan i träningspodden. Hur kommer det sig att vissa blir sjuka så himla ofta och andra är aldrig förkylda? Det finns ett avsnitt där vi pratar om det. Jag tror ju på den här, att det är enskilda faktorer och kombinationen. Genetik, livsstil, exponering. Och ibland så kanske man hade tagit oturslotten i flera av de där tombolorna. Ja. Vad är det? En tombola, flera tombolor. Ja.
Men grejen är att jag var aldrig sjuk förut. Alltså jag var en sån som sa, jag är aldrig sjuk. Jag är aldrig sjuk. Alltså jag var verkligen aldrig sjuk förut. Och det, alltså,
men förut hade du inte heller tid att vara sjuk. Så
nej,
jag tror att
det är ju för sig sant. Det har du rätt i. För innan jag blev utbränd så var jag aldrig sjuk. Alltså aldrig. Och sen när jag väl gick in i väggen så föranleddes ju det av att jag var sjuk hela tiden. Att jag fick nya infektioner, halsinfektioner som avlöste varandra hela tiden. Så jag var sjuk. Men innan det så var jag aldrig sjuk. Så det är liksom ändå någonting som har ändrats. Men då blev jag lite intresserad av det här med... För att när jag skulle gå iväg och skjuta då igår så sa Patrik till mig, ska du verkligen gå iväg och skjuta när du har varit sjuk? Jag sa, men jag ska ju inte springa, jag kommer inte komma upp i puls. Ja, men ändå gå och träna när man är sjuk, det är dåligt. Och han borde ju veta, liksom, han är gammal elitidrottare. Men så blev jag ändå lite intresserad av detta. Och då gick jag ju in på min främsta källa till kunskap när det gäller hälsa. Och det är, och jag har lyft den förut här i träningspodden, och det är för att jag är inne där så ofta och läser så mycket intressant som jag gärna vill diskutera med folk. Men det är ju då Svenska Dagbladets sida om hälsa, som handlar om både då träning, hälsa, dieter och så vidare. Och en som skriver där mycket, det är ju Henrik Ennart, som också har skrivit den här Åldrandets gåta, som jag tycker är en otroligt duktig, vad ska man kalla honom då, vetenskapsjournalist. Tror jag man säger.
Ja, exakt. Jag tror att det är den titeln han själv oftast vill använda.
Ja, men han är i alla fall grym. Man kan läsa mycket av honom. Men den som också skriver det där är Emma Frans. Som ju också är väldigt duktig. Vad kallar hon sig då? Epidemiolog, är hon det?
Ja, det tror jag är hennes titel. Ja, hon är framförallt väldigt rolig, så det kan också vara hennes titel.
Ja, men, ja, hon är någon slags... Det här är kul. Det här är en ny typ av vetenskapsjournalister. Emma Frans är liksom som en blandning av stand-up-komiker och vetenskapsjournalist. Det är en bra blandning ändå. För då blir det ju lite kul med sånt här som kan vara lite torrt. Men i alla fall, hon är kul på Instagram och Twitter, har jag sett. Hon har skrivit en artikel då som heter "Då är det okej att gå till gymmet trots snuva".
Jaha.
Det här är Ja, det här är intressant. För det här tror jag att många funderar över. Så när kan jag träna när jag är sjuk och när kan jag inte träna när jag är sjuk? Och får man gå till ett gym när man är lite snuvig? Eller är det liksom dåligt vad ska man säga, uppförande?
Bad manners.
Ja, precis. Bad manners. Ibland är det lättare att prata engelska faktiskt.
Men vad heter hon, vett- och etikettexperten som tyvärr gick bort?
Magdalena Ribbing.
Ja, jag tror inte att Magdalena Ribbing hängde jättemycket på gym. Men någon måste ju axla den manteln som hon hade kring vett och etikett. Och då får ju liksom Emma Frans gå in och köra på epidemiologispåret.
Ja, men precis. Och då har hon då skrivit här i ingressen först. Några mindre studier ger grönt ljus för träning vid vissa infektioner. Men vad går egentligen gränsen? Rent kroppsligt ungefär vid nacken.
Vi choppar av.
Ja, precis. Nu ska vi se vad som står här då. Jo, en klassisk studie som publicerades i slutet av 1990-talet så försökte forskare ta reda på hur träning påverkar en förkylningsvaraktighet och allvarlighetsgrad. Och då gjorde man så här att 50 unga vuxna infekterades med ett förkylningsvirus. Så sjukt ändå att man ställer upp.
Vilka
på det.
Vilka signar upp för
jag,
det?
Jag menar det. De måste ha fått betalt i alla fall. Det måste de ha fått. För vem vill bli förkyld frivilligt? Och det var då enligt ett upplägg som normalt resulterar i att hälften av de exponerade får måttliga till allvarliga förkylningar inom några dagar. Personerna till två grupper. Den ena gruppen fick träna måttligt intensivt, omkring 70% av maxpuls, i 40 minuter varannan dag i 10 dagar. Medan deltagarna i den andra gruppen uppmanades att inte träna alls. När försökspersonernas symptom undersöktes kunde forskarna inte detektera några skillnader i sjukdomslängd eller svårighetsgrad mellan de två grupperna. Studien gav alltså stöd till att måttligt intensiv träning inte förlänger eller förvärrar en förkylning. Andra studier från samma forskningsgrupp har gett liknande resultat. Det här tyckte jag var lite intressant.
Men var det, hade man då först dragit ett streck vid nacken?
Nej. Utan det här var ju liksom, oavsett vad de fick för symptom, så skulle den ena gruppen, alla hade fått injicerats med det här viruset då. Och en del blev ju mer sjuka än andra. Men oavsett vilka symptom de hade så skulle ena gruppen träna 40 minuter måttligt intensivt varannan dag. Och den andra gruppen skulle inte träna alls. Och då kunde man alltså inte se någon skillnad i hur långvarig förkylningen blev mellan de här två grupperna. Alltså den,
så hur,
ja,
snabbt,
men precis,
man blir frisk.
Så ofta så är ju det som en myt så här, att man ska inte träna alls när man är förkyld. För då blir man aldrig frisk. Men enligt den här studien i alla fall så verkar det vara just en myt. Men då måste man ju tänka på då som Emma Frans skriver här, att här hade ju forskarna full kontroll över vad det var för smitta alla hade. Så det var väl därför man kunde liksom relativt riskfritt låta personerna träna 40 minuter om dagen måttligt, eller varannan dag måttligt intensivt. För att de visste ju exakt vad det var. Och att det inte kunde bli någonting värre av det, om du förstår vad jag menar.
Nej, för det finns ju två andra infallsvinklar på det där som jag har blivit så hårt skolad i inom träningslära och hälsa. Och det ena, det är att man har en ökad risk för ett nytt virus när man tror att man är förkyld på samma sätt i 4-5 veckor. Och sen så har det visat sig att nej, du hade ett virus först och sen blev man frisk för det. Och sen så får man ett annat virus för att immunförsvaret på något sätt är liksom att det är som ett öppet fönster. Så att man tror att man har samma förkylning men det är två på raken. Och att det skulle vara anledningen till att man inte skulle träna med när man är förkyld. För att då ökar risken att du får ett nytt virus direkt efter. Det är det ena som jag har fått lära mig. Men det andra är som jag är, alltså det är ju min stora rädsla, det är ju hjärtmuskelinflammation. Och de här elitidrottarna som har fått det, de vittnar ju om att då är det för att de har tränat när de är förkylda. Och så har det satt sig på hjärtat. Och det är ju bland det värsta man kan vara med om.
Jo,
det står,
jo,
det står
jo,
ingenting
jo,
om det, om risken för
hjärtat. Det kommer.
Ja, berätta, berätta.
För sen kommer det så här, hon skriver också, av den anledningen, just att de visste exakt vad det var för virus. Därför är det rimligt att trots allt vara lite försiktig med att träna när vi känner oss risiga. För även om risken är liten kan träning vid förkylningssymptom leda till allvarligare tillstånd. Olika virus och bakterier kan infektera hjärtat och leda till hjärtmuskelinflammation. Myokardit, ett tillstånd som förvärras av hård träning och som i ovanliga fall kan leda till plötslig död eller hjärtsvikt. Och det är det ju inte värt, såklart. Och även om rinovirus sällan utgör en risk så kan andra virus som också ger luftvägssymptom, till exempel adenovirus, orsaka myokardit. Det vill säga att om man inte riktigt vet vad det är för virus man har i kroppen, så kan det ju vara en risk verkligen att träna. Men då kommer hon här med en tumregel. Enligt en tumregel som ofta uppmärksammas bör vi utgå från var i kroppen symptomen sitter. Är de ovanför nacken är det förmodligen okej att träna. Men vi bör däremot avstå om kroppen nedanför nacken är påverkad. Har du till exempel nästäppa, ger regeln dig grönt ljus när det gäller måttligt intensiv träning. Som en rask promenad eller styrketräning i ett lugnare tempo. Och det här är ju någonting som jag verkligen tror på. För bara för att man är lite snuvig och snorig och sådär, så känner man ju om förkylningen sitter bara i näsan eller att man är lite så här, så fast man inte har ont i halsen. Man känner ju att det sitter så lokalt, tycker jag i alla fall, om man är van vid att ofta vara förkyld, så man lär sig att liksom känna skillnad på symptom. Och då tycker jag att det är helt okej att träna. Så därför kan jag bli så irriterad på folk ibland som ställer in träning för att de är lite snuviga. Då tänker jag, men vad fan, lite snuvig, det där kommer inte att påverka för 5 öre. Men sen skriver hon så här då: om du däremot har djupare hosta, bröstsmärtor, illamående, diarré, feber, muskelsmärtor eller extrem trötthet ska du stå över träningspasset. Och det följer den här tumregeln som jag tror att vi många har lärt oss alltså. Är det under nacken, det vill säga att sitter det mer i bröstet, påverkar det kroppen på andra sätt så att man har feber eller ont i musklerna så här, som man får vid influensa och sånt, ja, då ska man ju inte träna, helt enkelt. Och så står det också här, för dig som är osäker, om man inte riktigt vet, är det förmodligen bäst att avvakta. En sån brasklapp måste man ju skicka in i en sån här artikel. Särskilt innan du återgår till mer intensiv träning.
Vet du vad som är det mest effektiva sättet att bli av med den här nästeppan?
Nej.
Det är ju att ut och jogga. Och då börjar näsan rinna. Och då sätter man pekfingret på utsidan av ena näsborren, trycker till och så fnyser man. Och så vänder man åt andra hållet, sätter andra pekfingret på utsidan näsborren, trycker till och så fnyser man. Alltså, det är det effektivaste sättet att bli av med snoret i näsan när det så här sitter kvar. Alltså, jag kan bli förvånad över hur mycket det kan komma ur näsan när man är ute och joggar.
Ja.
Särskilt när det är lite kallt. Då tänker jag så här, det där är bättre än alla nässpray och näsdukar i världen hemma i sängen.
Ja, men jag har också märkt att om man ställer sig i duschen och duschar varmt, då sätter det också igång flödet. Och i duschen så kan man ju bara fräsa ut det.
Det är så tillfredsställande.
Ja, det är så skönt. För att man, det är precis som du säger, man undrar, var kan all snor komma ifrån? Var finns det här lagret med snor någonstans i kroppen? För att det måste vara jävligt stort, det där lagret. Så mycket som man har i näsan.
Jag har 2 par längd tights som jag växlar mellan när jag åker längdskidor. Ett par som är lite tunnare från Wees och ett par som är lite tjockare från Mojala. Och då, eftersom jag nästan alltid har, eller i Sverige har jag alltid, jag har aldrig åkt längdskidor utanför Sverige, men jag har alltid underställts byxor under. Så, och både jackan och byxorna, det liksom kommer ju aldrig i kontakt med kroppssvetten. Så jag upplever inte, förutom jackan om jag har kört hårt, att liksom, då kan det lukta lite svett i armhålorna. Men mina tights upplever jag alltid som väldigt rena. De luktar inte svett, så, här, så jag ibland så kan tänka så här, men jag har bara åkt 1 eller 2 pass i de här. Det är inte en, liksom, de känns så fräscha. Och så viker jag in dem och lägger in dem i min längdåkningshylla som jag har på vintern. Den åker liksom ner i källaren eller uppe, högt upp i garderoben på sommaren. Och så ska jag ta på mig de här längdåkningstightsen nästa gång. Och så bara, nej. Ja, de luktar absolut inte svett. Men det är liksom en stor snorloska som har torkat in längst ner på utsidan av benet.
Nej, åh, fy!
Då har jag gjort det i sidvind. Fy fan.
Åh, vad äckligt. Bara,
gud, så skämmigt. Komma där med intorkat snor som är typ så här 2 veckor gammalt. Fy fan.
Nej, men fy fan. Det här kommer att kallas för det äckliga avsnittet, tror jag.
Jag ber om ursäkt. Det är samma sak som när jag är så himla trött på morgonen. Jag ska inte vara på gymmet supertidigt och jobba. Och så tar jag på mig tightsen. Jag är glad om jag får dem, att de inte är ut och in. Och så går jag till jobbet. Och sen så typ 2-3 timmar senare så bara, gud vad knöggligt det här bak på vaden. Och så stoppar jag in fingrarna och drar ut. Jaha, nej men där ligger det pappa trosor från igår.
Nej. Mm, så Lovisa.
Så men, trött på morgonen.
Ja, jag har, det är ju för sig viss igenkänning på det där. Att trosorna kan hamna lite här och var. Jag ska bara avsluta den här artikeln då med att när kan man då gå till gymmet när man är snuvig? Ja, uppenbarligen kan man göra det om man bara är snorig och snuvig och så. Men hon skriver också att har man en infektion i kroppen så kan det också innebära risk för andra. Så går man till gymmet med symptom så kan man ju smitta någon annan. Så det kanske är bättre att träna för sig själv när man är sjuk. I alla fall de första dagarna av sin infektion. För sen brukar det ju inte smitta så mycket på slutet. Så det var det som jag hade att säga om att vara sjuk. Men jag har också en cliffis från förra veckan. Och det var att jag glömde att berätta om min senaste skada. Och den är väldigt märklig. Jo, det fick ett ganska så här, roligt slut. Det var när jag var i stallet igen. Skulle ta ut min häst, ställa upp den i gången. Och då spänner man upp den i grimman i 2 linor som sitter fast i väggen på varsin sida. I gången liksom. Så att då står ju hästen där och då står den ju stilla i gången. Den kan ju inte gå åt något håll då. För huvudet är ju liksom fast från 2 håll om man säger. Så jag tar ut hästen, sätter fast den i ena sidan. Och då ser hästen att en box på andra sidan är öppen. Och så får han plötsligt för sig att gå in i den här boxen. Och eftersom han inte sitter fast på andra sidan så kan han göra det. Problemet är bara att jag håller fortfarande på att knäppa fast honom på ena sidan. Och mitt finger fastnar i spännet på grimskaftet då. Så att när han går in i boxen så åker jag med fast på fel sida om hästen. Och mitt finger sitter fast i spännet som han drar iväg i. För han försöker ju liksom dra längre än vad linan räcker. Och du vet, jag ville bara skrika högt, det kan man ju inte göra i ett stall. Det gjorde så fruktansvärt jävla ont. Och så var det någon som såg det också. Och jag tänkte så här, det här var ju så klantigt av mig. Så att, du vet, då får man ju försöka låtsas som ingenting. Men det kändes som att mitt finger inte satt kvar på handen längre. Mm. Alltså, det försvann. Känslan i princip försvann, fast det gjorde samtidigt jävligt ont. Det var som att jag nästan hade fantomsmärtor i mitt finger. Som att det inte längre var där. Det blev så här helt jävla iskallt. Iskallt, men att det gjorde så ont så att, ja men du vet, som när man har slagit i tån så att man vill bara ställa sig och bara och stampa upp och ner tills det går över. Och jag försökte ju här se helt oberörd ut och skulle börja borsta honom. Och fingret gjorde så jävla ont och det gick aldrig över. Och du vet, det bara, det skar i hela kroppen. Så jag satte på mig en vante, då blev det lite bättre när jag inte behövde se hur svullet det hade blivit. Jag tänkte, jag kan inte ens titta på det för att jag kommer att kräkas. Så jag bara satte på mig en vante, genomled ridlektionen. Jag tänkte här, jag kommer att svimma. Sen när jag kommer hem, då måste jag ju liksom ta av mig vanten då och titta på fingret. Och det var ju bland det värsta man har sett. Alltså det var så tjockt och det var så blått att det nästan var svart. Och det var liksom ända ner i handflatan och på handryggen så var det helt svart. Och det här var då mitt långfinger.
Det har du ju ändå ingen användning för.
Nej, man har ju inte så mycket användning för det. Det gör ju inte så mycket egentligen. Det hade varit värre. Jag tänkte det hade varit värre med tummen eller pekfingret.
Jag tänkte att du skulle visa långfingret för folk.
Ja, men det var det som jag tyckte var lite kul. För sen när jag tänkte att jag måste ta en bild på hur blott det här är. Då stod jag ju och gjorde fuck you-fingret i spegeln. Och det såg så kul ut. Så bara, här kommer jag med mitt blåa finger. Bara, va? Om du inte passar det så får du mitt blåa finger i facet. Alltså, det blir ju liksom extra effekt på att visa
veva
fingret till
upp det på sidan. Slow motion så åker det upp.
Nej, men det var så svart. Och jag tänkte att det måste vara något som är av. Så här kan inte ett finger se ut. Och jag frågar Patrik igen. Han är ju van vid fingrar som går av och går ur led och allt möjligt från handbollen. Och så frågar han mig så här, kan du böja på det? Ja, och det kunde jag. Kunde böja på det och det gjorde inte särskilt ont. Men det gjorde jävligt ont när man tryckte på fingret. Och då sa han, ja, men då är det inte av. Då är det bara att vakta. Om en vecka så är det bra igen. Och nu har det ju gått det har gått en vecka ungefär nu. Och då är fingret bara, nu är det liksom, det är svullet fortfarande. Nu är det bara en liten lokal blånad på ovansidan. Och där är det också en liten knöl. Det som är lite läskigt där är att om man råkar slå i så gör det jävligt ont. Alltså slår jag i på det stället, alltså då är det precis som att det går en isstöt genom fingret. Bara så här, zoom, skitont. Men sen går det över, så ingen fara. Men också så här, när jag böjer på det och håller på så blir fingret helt iskallt. Jag vet inte, det är någonting sjukt med det här. Och när jag känner lite grann på den där knölen så är det som att det är någonting löst där inne. Men det kan ju inte vara ben, för att jag menar, alltså, jag kan ju röra det helt fritt i princip. Det gör inte ont att böja det och jag har kunnat spela basket med det. Jag måste tejpa det då för att jag vill inte liksom få någon konstig smäll på det. Men tejpa ihop det med ett annat finger, inga problem. Men någonting märkligt är det ju. Och det här är också en sån skada som när folk såg fingret, de bara, vad har du gjort? Och jag bara, ja, det här och det här har hänt. De bara, alltså, det är ingen som får så konstiga skador som du får. Ingen som råkar ut för så konstiga grejer hela tiden. Ja, så det var i alla fall, det var min senaste skada som jag dras med nu. Den påverkar mig inte skitmycket, förutom om jag råkar slå i fingret, för då är det ont.
Det kommer igen in det här med exponering. Ju fler farliga saker man utsätter sig för, alltså ju större exponering, desto högre risk.
Ja, jag vet. Men ibland så känner jag mig faktiskt lite så här badass när jag har lite ont här och var och har lite skavanker. Så du vet, med min, ofta så hatar jag ju mitt nyckelben för att det sticker upp och det är så fult. Men ibland känner jag mig lite, jag känner på den där knölen som sticker upp och när folk frågar så här, ja men hur ser det ut, hur känns det? Jag bara, känn här. Och de bara, åh gud! Då känner jag mig lite badass. Det var så här, eller hur?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket, och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en, ja, men en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack! Får jag fråga en sak som jag har tänkt på, men jag har tänkt på det utifrån mig själv, och sen så nu så pratade du om det i början av veckans avsnitt, och sen så har jag också läst en artikel om det här ämnet, och jag har liksom tänkt massa på det här själv, så nu vill jag fråga dig om hur du tänker, och då kanske det också blir hur man tänker, liksom vilken grupp du vill representera. För jag har ju sedan, vad blir det nu? 2 år. Nu ska vi se. Ja, vi har ju Texas, våran hund. Hon är ju född i september. Hon föddes dagen efter mig. Hon är 2,5 år. Så då har hon bott hos oss ungefär sedan november. Lite mer än 2 år. Mm. Och det betyder ju att jag har liksom fått en ny parameter i min träning. Nämligen att springa med hund. Och jag har ju också lärt mig att åka längdskidor med hund. Och jag har ju insett att jag sa okej, men nu har jag en plan, jag ska springa kanske 3-2-1 intervaller. Så springa 3 minuter, gå 1 minut. Springa 2 minuter, gå 1 minut. Och sen så gör jag det 2 eller 3 gånger till. Och då kan jag ju känna så här att okej, hon trampar på som tusan i början och liksom verkligen springer på. Och sen så börjar hon så här bli lite att hon ska nosa på saker. Och så vill ju jag liksom springa på. Mm. Och så får jag liksom hålla på och mana på henne och försöka peppa henne. Jag har mina så här, jag tror att hon har lärt sig tonfallet på liksom hur jag manar på henne. Och hon har lärt sig vänster och höger när vi kommer till korsningar och sådär. Längdskidor, då liksom har hon bra tempo när vi kör 5 kilometer. 10 kilometer, då är det liksom, då ligger hon bakom mig och det blir väldigt mycket för mig att jag måste jobba med kopplet från mitt midjebälte så att inte vi ska trassla ihop oss och sådär. Och sen när du pratade då om Kalle, där han var så här, du märkte att han var sur och nej, idag var liksom, han hade inte en bra dag och att du liksom måste mana på mycket och du får kämpa mycket för varje grej som ni skulle utföra. Och där med liksom relationen till alltså vilket tålamod man behöver ha och liksom hur man ska resonera då när man tränar med djur. För jag läste en artikel, jag har inte riktigt följt den här debatten, jag har inte heller sett på tv. Det kanske är så som i fotboll att när det blir såna här, folk springer in på fotbollsplanen från publiken och sådär, då brukar de ju bryta sändningen eller liksom ta bort den kamerabilden. Så att jag har missat liksom den här debatten, men jag läste en artikel med en man som jag har en väldigt stor respekt för, jag höll på att säga, trots att han håller på med ridsport.
Nej, men.
Ja, men jag känner ju inte honom. Jag har inte den bilden jag har fått av Henrik von Eckermann. Jag har liksom inte så mycket att gå på, men jag tycker att han verkar vara en bra person. Jag
känner ju idrottsman deluxe, kan jag säga. Alltså otroligt proffsig, otroligt noggrann i allt han gör, och också en väldigt trevlig person och liksom lugn och schysst och sådär. Men som idrottsman, exceptionell.
Ja, för då är det en artikel i DN. Och i den här ingressen så står det: hoppsporten har utvecklats i rekordfart. Med en snabb utveckling kommer nya krav och förväntningar, men också kritik. I samband med ridsporttävlingar protesterar numera ofta djurrättsaktivister. Och under OS i Tokyo 2021 inträffade flera händelser där hästarnas välfärd ifrågasattes. Och då är det Henrik von Eckermann som är intervjuad. Och han säger: jag tycker att det är tråkigt när folk säger att vi tvingar hästar till att hoppa. Och han är ju då världsetta i hoppning. Och han har ett resonemang, han har precis som väldigt många när det blir de här tonen i debatten. Att han kan liksom, att det blir, tonen hamnar på en nivå där det inte går att föra resonemang. Men han pratar om att när man går på den här militanta, hårda kritiken, att då har man inte alls förstått att det handlar om en ömsesidig respekt och förtroende mellan mig och hästen. Utan den skulle det aldrig fungera. Precis som när jag kommer hem och min hund möter mig i dörren med en viftande svans, vill jag ha samma känsla när jag kommer in i stallet och träffar mina hästar. För jag själv upplever ju att jag kan inte tvinga min hund till att springa om hon inte vill. Alltså jag kan inte få henne att göra någonting som hon inte vill. Och då undrar jag, är det så för er, även ni som håller på med hästar? Känner man så här att, men gör hästen något, då är det för att den vill det. Sen är frågan hur lätt det flyter. Har du följt den här debatten om hur man använder djur i träning?
Ja, det har jag gjort.
Nu är det tjej världstoppelit, och därför, det är någonting annat än en ridskola kanske.
Ja, absolut. Men alltså, jag har definitivt följt den, och jag har blivit ganska insatt eftersom jag och Dylan nyligen gick en intensiv kurs för att ta grönt kort. Och grönt kort är något som man måste ta inom ridsporten om man ska få tävla. Och där ska man då ha kunskap om hästens välfärd, hur man tar hand om hästen, vad hästen behöver för att må bra. Man ska ha kunskap om hur man gör för att tävla, vad det är för vett och etikett som gäller på tävling, vad det är för regler som gäller, hur man hittar saker i tävlingsreglementet, hur ridsporten är uppbyggd och sådär. Men det är mycket fokus på att hästen kommer i första hand, hästens välfärd kommer i första hand, och det här måste man kunna som ryttare för att kunna ta hand om hästen på bästa sätt och sådär. Och då pratade vi en del om det där med att en del tycker att det är djurplågeri och tävla med djur och sådär. Men, och min lärare sa en väldigt klok sak. Hon sa att alltså, det finns ju alltid ett visst mått av tvång för ett djur. För om ett djur var helt fritt, så skulle ju den inte gå in på en bana och hoppa en hoppbana. Liksom. Det skulle den ju inte göra. Om ett djur var helt fritt så skulle den kanske inte springa runt och göra dressyrrörelser i hagen. Mm. Men därför så måste man känna av ett djurs signaler och liksom lära sig hur djuret, om djuret inte mår bra. För då signalerar den ju att det här är någonting som inte stämmer. Antingen att jag har ont, eller att jag vill inte göra det här, eller jag trivs inte med det här, eller bla bla bla. Och när man känner av ett djurs signaler, då kan man ju också lära sig hur hästen är som individ. För alla hästar är ju också individer. Så alla hästar har ju inte samma signaler eller beter sig på ett sätt av samma anledning eller sådär. Så att ju mer man lär sig om hästen och hur hästen fungerar, och att man faktiskt vet att hästen är ett flyktdjur, så att när hästar blir rädda eller skrämda eller osäkra eller vad det nu är, då är deras reaktion, deras instinkt är att fly, och då gör de det på olika sätt. Och det måste man veta om en häst för att kunna förstå varför en häst reagerar på ett visst sätt och sådär. Men jag håller med Henrik von Eckermann i att det är svårt att liksom tvinga någon till att prestera. Så det är klart att det har kommit fram att man har använt fula metoder när man tränar hästar och sådär, så att de i princip hoppar av rädsla än någonting annat. Men det finns väldigt mycket regler kring det här nu, och det har utökats i reglementet som vi nu lärde oss precis nyss, den senaste tiden efter den här debatten. Så att nu gäller alla de här reglerna, gäller även på träning, och man är skyldig att rapportera om man ser att någon använder metoder som inte är bra för djuret. Man är skyldig att rapportera om man ser att någon inte tar hand om sitt djur på rätt sätt och så vidare. Så det finns väldigt mycket bestämmelser och regler kring detta, just för att hästens välfärd ska vara i centrum. Och man är ju ett team, och det tycker jag man kan se särskilt med de här riktigt duktiga ryttarna som också är väldigt bra horse, de har väldigt bra horsemanship, hästkarar eller på att säga, men det är också kvinnor, men om man tar hästkarar som ett begrepp liksom, att man har en bra känsla för och kontakt med djuren, och då är ju Henrik ett jättebra exempel på det, också Peder Fredriksson är ett jättebra exempel på det, för att inte prata om Peders brorsa Jens, kanske ett ännu bättre exempel på det, att de bryr sig så otroligt mycket om hästarna och känner in sina hästar hela tiden och jobbar som ett par. Alltså hästen litar så otroligt mycket på sin människa och vill göra saker för sin människa. Och där kan man se andra ekipage där man känner så här att det här känns inte så bra. Och vissa är väldigt tuffa mot sina hästar, och nu kan man nästan inte vara det längre när man har skärpt reglerna. Men förut så kunde man verkligen se att folk var inte... Det fanns de som inte var snälla med sina hästar och som inte brydde sig om sina hästar. Att det var, för dem var liksom, jag går och hämtar min F1-bil här nu. Och så kör jag min tävling, och sen så ställer jag in bilen i garaget bara. Här, ta hand om bilen, säger man till sina liksom arbeten, betjänter nästan, hästskötarna då. Men de flesta av ryttarna i eliten nu, och jag hoppas även på lägre nivå, bryr sig mest av allt om sin häst och att den ska må bra. Så finns det alltid undantag, men det gör det ju allt.
För jag tycker ju nämligen att det är jättekul att kolla på agility med hundar. Och där kan ju jag se det som du kan titta på häst och, alltså titta på ekipaget, alltså duon. Det kan ju jag se mellan hund och den som kör agility-banan med hunden, när de har det här samspelet. Jag tycker att det är alltså så kul, och det är väldigt fint att titta på den kommunikationen. Men tänker du att jag gör rätt då, du som har så stor vana av hästar, som ju är en väldigt stor variant av hund,
ja.
att aldrig tvinga upp ett tempo? Och att jag upplever ju själv att min egen träning och intensitet kommer i andra hand efter upplevelsen som jag delar med att vara med min hund, med mitt djur.
Ja, alltså en av sägningarna i de här code of conduct som ridsporten har då, det är att man ska träna och tävla på en nivå som både du och hästen klarar av. Och jag tänker att det är väl samma med hunden. Alltså att man ska känna vilken nivå klarar vi av nu. Men det är klart att för att bli bättre på saker, och så är det ju även för djur givetvis, så måste man ju liksom lära sig nya saker och pressa sig själv lite extra ibland. Men då är det ju upp till dig som människa att känna av var går gränsen. Och, ja. och har jag kapaciteten att se på min hund att nu har jag verkligen pressat henne över gränsen. Det här är inte okej. Det här kommer hon bara må dåligt av. Det här kan ju sätta spår i framtiden. Men om du känner så här, oj, nu blev hon trött, men hon tyckte ändå att det här var kul. Så nästa gång kanske vi kan liksom göra den här sträckan eller hålla det här lite högre tempot en lite längre stund för att vi tar steg för steg liksom. Förstår du vad jag menar?
Så då gör jag rätt som kanske då åker längdskidor med henne 5 kilometer, och sen så kan jag gå hem och lämna henne i stugan, och sen så åker jag 7 kilometer till på egen hand.
Ja, men precis. Det är väl en jättebra grej. Och sen kanske hon orkar lite längre när hon har tränat mer, och det är ju samma med hundar antar jag, men hästar måste ju bygga muskler. De ska ju också bygga muskler och uthållighet och sådär, och det måste man ju träna fram. Men det får man ju ta steg för steg.
Mm. Gud vad skönt, det här har jag nämligen tänkt på. Nu var det intressant att du sa det, att du och Kalle, hur ni jobbar ihop.
Ja, men och Kalle, det är kul, för Kalle känner jag ändå ganska väl. Jag har ridit honom ganska mycket, och har ridit honom både när han är superinspirerad och på bra humör, och så ibland är han bara inte det. Och jag kan verkligen relatera till Kalle. Jag kan känna så här, men det här är ju lite som jag. Ibland när Patrik försöker jobba med mig, då är jag så jävla sur och motvalls och liksom sparkar bakut för varenda fråga han ställer, så kommer det ett grinigt svar tillbaka och gör allting otroligt motvilligt. Ja, men så kan väl en häst också vara. Men jag vet ju att det är hans personlighet, så att då vet man ju också att det är ju inte för att han har ont någonstans, eller du vet, han mår inte dåligt. Han är jättegullig och glad i spiltan och sådär. Men ja, han hade bara inte lust den dagen. Och det måste ju hästar också få ha.
Ja, precis som mina PT-kunder. Jag kan se på dem i början. Oh, idag har hon inte lust.
Så de, är ju liksom... de är ju som dina hästar. Ja. Då får du bedöma så här, okej. Okay. Är det liksom sporre eller morot här som gäller?
Jag ser hur de i sidled närmar sig omklädningsrummet mitt i passet och bara så här, då får jag liksom locka med någonting annat. Så. Men Jessica, jag har fått en lyssnarfråga till oss som jag tyckte var lite intressant. Och det som var kul var att den kom efter att jag själv hade funderat på det här nu när jag tränar väldigt mycket med pulsklocka. Jag tror inte, det här har jag pratat om tidigare i träningspodden, jag tror inte att jag kommer göra det för all framtid. På samma sätt som att jag insett att det här året, till skillnad från förra året, så har jag varit så himla noga med att logga steg och hela tiden försöka samla steg, och jag var så himla nöjd med att jag tog 10 000 steg per snitt per dag 2022. Och nu känner jag, okej, ska jag jobba så himla mycket med min pulsbaserad träning, så är det väldigt svårt att kombinera det med att också samla väldigt mycket steg. Det blir lite för mycket data att samla in, och min hjärna, jag märker att det stressar mig mer än vad det utvecklar mig. Så nu är jag liksom mer inne på det här med pulsen. Men jag läser lyssnarfrågan för att jag sätter vi det i ett sammanhang. Och till saken hör, det är tusentals träningspodden-lyssnare som lyssnar på det här avsnittet exakt samtidigt som starten går för Kortvasan 2023, där jag står på startlinjen och för första gången i mitt liv ska köra ett 30 kilometers skidlopp.
Nu är det dags alltså.
Ja, nu är det dags. Hjälp. Idag är dagen det är när det här avsnittet släpps. Våran lyssnare skriver så här: med tanke på Lovisas kärlek till skidor, jag delar den, så skulle jag gärna höra era tankar kring skidåkning och puls. Jag tillhör de hyfsat vältränade inom kondition och är Vasaloppsåkare med startled 6. Och det är väl 9 startgrupper kanske? Det är väl ungefär 1000 personer i... Nej, det är fler än 9 startgrupper. Det är ungefär 1000 personer i varje startgrupp. Ja, skitsamma. Startled 6 är inte en... Det är en ganska snabb grupp. Cyklar och springer och får upp puls. Men när det kommer till skidåkning, vare sig det är stakning, traditionell klassisk åkning eller ski erg, alltså stakmaskinen, så får jag inte upp pulsen något. Okej, traditionell åkning i uppförsbacke kan höja pulsen lite, men annars nej. Jag försöker ta i på ski erg, får kanske upp pulsen till 130 med pulsband, vilket knappt är konditionsträning enligt min Garmin. I helgen åkte jag 5 olika pass, medelpuls på 122 på alla. Är jag för svag i musklerna? Usel teknik? Frågetecken. Vad gör man för att få upp pulsen? Klockan säger att jag sysslar med återhämtning. Och riktigt så känns inte kroppen efter 10 timmar på skidor.
Gud vad provocerande av klockan, känner jag.
Ja!
Skärp dig klockan, här är jag svintrött och kämpa som en liten blå.
Då tar man upp
blå.
Sitt
då
blåa
långfinger. Då kommer definitivt blåa långfingret till klockan. Du kan dra.
Man är så ont i hela kroppen och vill bara ligga raklång på sängen. Och klockan bara, jag har gjort återhämtning.
Nej, fy vad provocerande.
Ja, och grejen är att jag har faktiskt experimenterat med det här eftersom jag har kört mitt standardiserade, och nu ska jag säga att jag har inte hållit i det. Jag har inte haft kontinuitet de senaste 4 veckorna i 4x4 minuter och försöka ligga på 86% av maxpuls eller då av maximal syreupptagningsförmåga. Jag har ju sprungit ute. Jag har sprungit på löpband, jag har kört på stakmaskinen, jag har kört på paddelmaskin, jag har kört på roddmaskin och jag har kört längdskidor utomhus. Och det där, alltså på löpning utomhus, alltså pulsen åker högt upp. Det är svårt att hålla den nere på 86%. På löpband, pulsen går upp ganska så snabbt. Och jag kan finkalibrera tempot på löpandet och kan hitta perfekta pulsnivån där jag vet så här, exakt här. Jag kan till och med känna i hjärnan och i kroppen att det här är nu 86%. Jag vet utan att kolla på klockan att jag ligger på exakt cool, rätt pulsslag.
Att du har lärt dig det.
Ja, och så kom... Ja, och då har jag ju kört många pass sen höstlovet där jag har hittat det här. Det krävs ju tålamod, det är precis ja. Som med Kalle. Man behöver verkligen. Tålamod. Men på stakmaskinen, jag har tagit i och tagit i och tagit i. Och ändå så kommer jag inte närmare än, jag kanske ligger 16, 17, 18 slag ifrån den pulsen som jag lätt kan komma upp i på löpningen. Trots att jag tar i jättemycket. Trots att jag försöker att inte ha för hög motstånd på fläkten. Det är precis samma typ av fläkt som på en roddmaskin. Och då är det från skala 1 till 10. Och de här roddmaskinsproffsen säger att ja, men har du 10 på roddmaskinen, då är det som att ro upp för ett vattenfall. Jäklar. Alltså det är inte det motståndet som man ska ligga på om man då ska träna sin aeroba kapacitet. Alltså den här konditionen som du kan ligga och jobba på en längre period. Och ändå, trots att jag tar i allt vad jag kan i 4 minuter och sen vilar och sen tar i allt vad jag kan i 4 minuter, så får jag inte upp pulsen på stakmaskinen. Och då har jag så här funderat över det här, hur det kommer sig att vissa aktiviteter, vissa träningsformer så lätt kommer upp på... Man kommer upp i puls. Och då funderar jag på, för det enda som jag inte har provat under den här perioden, det är ju cykling, alltså spinningcykel. Och då pratade jag med en klient som har fått i uppdrag att köra de här 4x4 på cykel. Och då säger hon att nu när hon kört det 5 eller 6 gånger, då kommer hon upp till 86% av maxpuls på 4x4 på sin spinningcykel hemma. Men när, och hon, då tycker hon att det nästan känns som ett ovärt träningspass i känslan.
Mm.
Alltså hon upplever att hon inte har tränat konditionen. Och sen så skulle hon springa utomhus nere i Skåne, för att det inte där var ett bra underlag när hon var nere på semester. Och då åkte pulsen upp 7-8 slag över hennes 86%. Och hon insåg, oj, jag springer alldeles för snabbt för det som ska vara liksom ett hållbart pulsspann. Mm. Så trots att hon tyckte så här, ja, men jag ska ut och springa, så insåg hon att jag springer alldeles för snabbt. Och då tänker jag på alla de här spinningmotionärerna. Vi har ju sett att spinningtrenden som sådan, den är ju ganska långt ner nu.
Alltså, ja. Spinning, det känns inte så trendigt, det gör det inte.
Det var ju, alltså det trendigaste du kunde göra, det var fullbokade klasser med långa väntelistor, ganska okomplicerade, på den tiden musikstyrda pass. Alltså att man jobbade mycket med vers och refräng. Hade man en backe, då var det oftast en tung rocklåt som man skulle liksom jobba 5 minuter i uppförsbacke. Och sen kom det en återhämtning på 3 minuter, och då skulle man vrida av motståndet och så. Och sen har det ju verkligen spinningträningen, eller cykling inomhus, professionaliserats. Vi såg ju till och med e-cykling som en SM-gren på SM-veckan i Skövde nu för några veckor sedan.
Mm.
Alltså att du kan tävla, du kan ta SM-guld i att sitta på en cykel i en gympasal. Och då funderar jag på alla de här då spinningmotionärer som håller sig kvar, som går 3-4 gånger i veckan på spinningpass. Väldigt många män som kanske har övervikt, framförallt kring bålen, kring överkroppen, tycker att det känns väldigt bekvämt med cykling. Alltså att de kan träna ganska hårt utan att det blir för jobbigt för knäna jämfört med om de skulle springa på samma puls, så skulle de ju antagligen bli väldigt trötta i benen av att hålla upp över kroppen.
Mm.
Och de har, det är ju avancerade pulssystem numera, även på liksom de vanliga gymmen så ska du blippa in ditt pulsband och du kan se din wattmätning på en stor grafisk tavla eller på sån här projektor. Och många motionärer kan ju numera för någon tusenlapp faktiskt göra riktiga tröskeltest på cykel och så vidare. Det har ju liksom spikats upp en hel del. Vi såg ju Swift som verkligen slog igenom under pandemin när alla kunde sitta hemma och cykla framför datorn och samla poäng i kupper och liknande. Det här, det går att göra av med pengar på inomhuscykling om man vill. Men det jag skulle komma till, det är ju det här grenspecifika träningen där du måste utföra själva aktiviteten väldigt noggrant och regelbundet under en längre tid för att kunna föra över den konditionsträning som du kan utföra, den konditionskapacitet du har i en gren, att kunna få ut den i en annan gren där det tekniska blir det begränsande. Till exempel då skidåkning, längdskidåkning. Jag tittar på de här eliten i de här långloppen, när det är liksom långlopp, som skimaraton, då ligger de ofta över 80% i puls när de har sån här grafik att de faktiskt får åkarnas puls på sändningen. Då ligger de flera timmar över på 80%. Medan en motionär som inte då har utvecklat sin teknik särskilt mycket, som kanske då åker mer på styrka, om man tittar på stakning till exempel, som ger ett mer styrkemoment än den klassiska diagonala åkningen där man, som blir mer hjärta och lungor, att man helt enkelt inte är tillräckligt stark. Man kanske inte har tillräckligt bra teknik för att kunna åka stort. Vi vet att stora rörelser driver upp pulsen mer än små rörelser. Och det här när vi använder många muskelgrupper samtidigt. Burpees. Alltså, burpees är ju Guds förbannelse över människan som inte sköter sin livsstil.
Men det är också ett enkelt sätt att träna på som ger stor effekt. Det är ju egentligen en genial uppfinning, burpees.
Alltså, jag googlade, för jag var tvungen att läsa på så här, alla teoretiska resonemang om varför burpees är så jobbigt, men också varför burpees är enligt vissa grupper det mest effektiva sättet att träna upp din anaeroba kapacitet. Det här med att på kort tid få hög puls och sen att stå ut. Och då är det så roligt för att på många amerikanska sajter som verkligen bryter ner burpeesen till den här sexmomentiga, alltså det är sex takter i en burpee. Du står upp helt sträckt och sen går du ner till en knäböj och sen så hoppar du till en planka och sen så gör du en armhävning neråt och sen gör du en armhävning uppåt och sen så hoppar du in till en knäböj och sen så kommer du upp till stående. Sex takter i en burpee. Då står det så här disclaimers, precis som Emma Frans här, med vilka rekommendationer man har för att gå till gymmet när man är lite krasslig. Det är att du ska uppsöka en läkare innan du börjar göra burpees.
Va?
Därför att det är så fruktansvärt krävande. Och
vad sugen man blir om man är en som inte tränar så mycket och läser det. Bara, ja.
Men det står ju också på cross-trainer-maskinen. Have a consultant with your physician, vet du det? Ja, medicinskt ansvariga. Men då tänkte jag på det här med burpee är ju ett jätteenkelt sätt för en PT att göra en klient trött.
Alltså, jag tror du skulle säga att göra en klient glad. Tänkte jag, nej.
Det finns väl ingen som har blivit glad av att göra burpees. Men det är också intressant, om du tittar på dem, alltså crossfit-eliten när de gör burpees. Det är ju inte riktigt den här sextakts, om man skulle sätta på sån här Och så skulle man göra varje moment av en burpee när den här pendeln slår. Alltså en elite crossfit burpee, den är ju någonting helt annat. Och då funderade jag över, vad händer om man ska välja ett tempo av burpee som du ska utföra i 20 sekunder? Och så tänker jag, okej, nu ska jag välja tempot som jag kan hålla på i en minut, 5 minuter, 30 minuter. Skulle du, alltså vilket tempo, vilken frekvens som du behöver välja för att kunna göra burpees i en timme? Oj. Eller 2 timmar, eller 3 timmar. Om man tänker sig de här skidloppen som ska pågå väldigt länge. Du kommer ju behöva göra anpassningar för att orka hålla på så himla länge. Och till slut så kommer det ju bli en aerob övning för att frekvensen är så pass låg att pulsen stabiliserar sig. Och sen så ligger den inte högre än att du kan hålla på då med burpee i en timme.
Ja, särskilt snabb skulle man ju inte kunna vara om man ska köra burpees i en timme. Utan då skulle det bli väldigt lugn takt.
Ja, och sen så skulle du ju antagligen lägga in en ganska tydlig paus där uppe innan du ska ner på varje, för att så fort du har lämnat ditt toppläge så är du ju i styrkemoment. Och så det funderar jag på då med varför motionärer inte kan få ut särskilt hög kapacitet av sin kondition när de är i en så pass tekniskt svår gren som längdskidåkning. Och då börjar jag fundera på det här med löpning och spinning, men också cykling utomhus, men framförallt då i spinning, där du hela tiden använder ett motstånd, den här lilla ratten som du vrider av och på motstånd med. Att det är det du använder för att kunna jobba upp intensiteten. Alltså du lägger på mer motstånd för att få mera, för att det ska bli jobbigare, och då kommer pulsen att gå upp, och sen vrider du av motstånd för att återhämta dig lite grann. Och det är ju också för att man måste variera sig. Att sitta och cykla en timme på samma motstånd, då kommer du inte få upp pulsen. Det är också en mental grej. Och på löpning, om du, alltså är man, ni, de träningspodden-lyssnare och du Jessica, man vet ju att det spelar ju roll var man väljer att springa. Det är mycket lättare att jobba upp pulsen på en rak sträcka som du känner till. Där du liksom kan pressa upp pulsen, alltså jobba upp till ett tempo som du vet, det här tempot kan jag hålla hela min slinga. Men om du plötsligt skulle vara tvungen att springa böljande och du inte vet i förväg vart alla backar kommer, då kommer du bli osäker på hur hårt du kan pressa dig. Och du kommer hamna i ett ojämnt tempo. Men med längdskidåkning så får du ju så himla mycket återhämtning. För att frekvensen blir lägre. För du vill inte ta nästa skidtag förrän accelerationen har hunnit sjunka. Precis innan den sjunker. Det är då du ska ta nästa tag. Oavsett om det är klassisk åkning eller stakning. Så vill du ju inte staka, ha högre frekvens än att du har glidit klart på det taget du har tagit. Men varenda gång det kommer en nedförsbacke, så då behöver du inte ta i. Och det tror jag är en av anledningarna till varför motionärer, de är inte tillräckligt tekniskt skickliga för att kunna trycka på hårt upp för backen. Och sen får de en återhämtning på vägen ner och sen blir det lite flakt. Det kan vara bättre att träna sin teknik på en kort slinga där man känner till varenda meter, för att hitta den bästa tekniken på varje ställe. Men också tänka det som jag gör när jag tittar på min klocka. Om jag har ett 1,6 km spår som jag kan jätteväl. Då vet jag var någonstans jag måste åka jättehårt. För att kompensera för allt det flacka där pulsen åker ner. För att genomsnittspulsen på ett varv ska bli hög. Förstår du vad jag menar? Men är man på en ganska okänd bana, då kommer ju genomsnittspulsen snarare att spegla vilka långa partier som är flacka än vilka branta partier som är höga, där det liksom, där pulsen går upp, för att sen så går den ner så snabbt. Så du kan fortfarande kanske ha en hög maxpuls, men genomsnittspulsen kommer snarare spegla de flacka partierna. Och det är därför jag tycker att gå eller att jogga med stavar i uppförsbacke på sommaren, våren och hösten är ett mycket bättre sätt att träna för att kunna träna in det här med att kunna driva upp pulsen. För att har du en låg puls, då har du ju antagligen inte fått ut särskilt hög kapacitet. Så för mig när jag simmar nu till exempel, då är jag ju glad om jag har kommit upp i min fjärde pulszon, den näst högsta. För det säger mig något då om att ja, nu börjar tekniken bli så pass bra att du faktiskt kan pressa på jämfört med att ha en låg puls. Men vissa tänker att det är bra att ha låg puls. För att där, nu har kroppen inte tyckt att det var särskilt jobbigt. Ja, men då har man antagligen inte fått ut så mycket av sin kapacitet. Vilken är din favoritövning, Jessica, om du ska göra en pulshöjare på gymmet eller hemma? Vilken övning väljer du då som är så här, det här är min favorit för att höja pulsen? Du är inte ett fan av burpees, det vet vi.
Nej, det är jag inte. Men man får ju upp pulsen, å andra sidan. Men alltså, oftast när jag ska få upp pulsen, det är ju, då kör jag ju intervaller på löpandet. Helt enkelt. Ja. Det är ju oslagbart för att få upp pulsen.
Det finkalibrerade.
Ja, och där, att, jag gillar ju verkligen att man kan styra så mycket själv. Med tempot, hur jobbigt det blir. Men det skulle jag absolut säga. Intervaller på löpan definitivt. För att få upp pulsen. Men håller jag på med ett så här program... brukar hitta massa konstiga program i appar och på nätet och allt möjligt som jag kör så här, när jag känner mig oinspirerad på gymmet. Då kan jag hitta någonstans här. Ja, här är ett 10-minuters program för magen. Ja, och då är det ofta inlagt någon så här pulshöjande övning för att man också ska komma upp lite grann i puls att det ska ge extra effekt. Eller så här, här är 12 minuter för hela kroppen. Ja, och då kör man ju bara på med sina övningar i en viss tid. Och så är det kort vila emellan och så är det nästa övning. Och då ligger det ofta inne något som är pulshöjande. Men burpees, det är ändå... Okej, det är en kräksövning, men den är ju bra. Eller hur? Den är ju bra. Det går inte att komma ifrån. Den har ju så många positiva effekter.
Och... För det där funderar jag på, om man skulle titta på burpeesen som den här sex, alltså att det är sex moment eller sex delar som man faktiskt utför, då skulle man göra dem exakt så som de då beskriver det. Då blir det ju en styrkeövning, just att du gör knäböj, du hoppar ut i planka, du gör en armhävning. Men om man ska göra de här, hoppa upp i luften, slänger sig ner på golvet, hoppar in, hoppar upp i luften. Då blir det ju inte något styrkemoment, men man kommer ju ändå bli... Jag blir ju sjukt trött i mina axlar. Alltså axlarna är ju det som jag tycker är jobbigast när man ska göra de här snabba burpeesarna. Jag kan ju tycka att det är roligare att köra burpee med ett ben, till exempel. Tycker jag är jättekul. Att köra burpee med två ben och en arm tycker jag är jättekul. Såna... Men det här med när man ska göra... 20 burpees och sen ska man till en assault bike, air bike, och så ska man köra 6 kalorier och så ska man göra 20 burpees igen. De här 20 stycken, då blir det lite för mycket anaerobt. Jag blir väldigt trött, och det är ju inte en övning som jag då skulle kunna hålla på med en längre tid. Jag tycker det är kul att köra burpee med hantlar eller burpee med en kettlebell som man liksom lägger ner mellan händerna. Och så ska man göra armhävningen, då ska man bara ner och nudda bröstet på kettlebellen till exempel. Och så gör man ett marklyft upp med kettlebell. Jag tycker det är kul med kettlebell-varianter, även om såklart att det är en jättejobbig kroppsexövning. Du behöver inga redskap. Det är ju anledningen till varför den har slagit så mycket som den ändå har gjort.
Ja, exakt. Du kan ju göra en burpee i princip var som helst.
Ja, det var mitt svar på den här lyssnarfrågan. Det handlar om så mycket bredare. Men jag tror, hade man kunnat göra längdskidåkning så som man gör cykling, att man helt enkelt själv kunde ställa in motståndet. Nu kommer en backe och då ska jag staka eller diagonala. Och nu kommer en, att man struntar i alla nedförsbackar. Man struntar i alla flacka partier. Utan man bara liksom jobbar kuperat men inte får den här återhämtningen för att det blir så långa flacka partier. Då tror jag att även motionärer skulle få ut en större andel av sin kapacitet i längdskidåkning. Men jag är inte ett konditionsproffs på längdskidåkning. Däremot har jag blivit mycket bättre. Och jag märker själv att de här, hur man kan finkalibrera sina växelval, alltså stakning med frånskjut, stakning, klassisk åkning, när det är långa, den lite större stakningen, tajta till korta stakningen. De gångerna som jag har haft högst genomsnittspuls på min 1,6 km slinga som då är väldigt förutsägbar, det är när jag väljer att bara staka hela, oavsett om det är uppför, oavsett om det är nedför, oavsett om det är flakt, då den här tekniken där man jobbar mycket med mage och rygg, den är väldigt effektiv för mig att komma upp till en hög genomsnittspuls. Och då kommer ju också såklart maxpulsen vara hög i en av de backarna när man nästan står stilla för att det är så tungt. Men man tar i allt vad man kan. Men att bara staka på flakt eller då staka i skierg, det är inte ett effektivt sätt att jobba upp pulsen. Jag vill gärna att folk ska testa det här. Testa mina resonemang.
Ja, jättebra. Och hör av er oavsett resultat. Det är ju kul.
Jag har en challenge till dig som jag redan har testat på din syrra som gick bet.
What? Vad är det nu då för svårt? Om hon inte kunde kan säkert inte jag heller.
Nej, jag kan inte heller.
Nähä.
Nej. men jag försöker hitta så här.
Du försöker hitta någon som kan det.
Jag försöker hitta
och då frågar du mig.
Ja, men än så länge så har jag bara sett barn som kan göra den här. Sixten, han kan göra 10 stycken. Jag kan inte göra en enda. Jag kan inte ens göra en halv.
Okay.
Och jag skulle vilja hitta en vuxen som kan göra det. Och då skulle jag vilja analysera varför kan just den här personen göra den här utmaningen.
Ja, säg.
Man tar en sån här träningspinne, en sån här kvastskaft. Och så lägger man den bakom nacken. Och så lägger man sina handflator ovanpå pinnen. Så att det blir som att man har armarna rakt ut som ett kors,
Ett
T. Och så lägger man sig på rygg. Och så ska man ha sträckta ben. Alltså, eller inte översträckta, men raka ben. Och så ska man ha hälarna i golvet. Hälarna i golvet, det är själva grejen. Och sen ska man ta sig upp, rakt upp till sittande. Med händerna kvar på pinnen. Pinnen är bakom nacken.
Då tänker du att jag ska klara det här som är så svag i magen?
Ja, din syster. Jag funderar, det här kanske Jenny Almenäs kan utföra. För hon har ganska långa ben. För då hade jag en tanke om att om du har långa ben, då blir det mycket kropp som är på rätt sida.
Ja, du, exakt. Du menar att här, ja, precis.
Jag har så himla mycket överkropp. Så jag tänker att det är det som gör att jag inte kommer upp. Jag kan inte ens säga att det skulle vara höftböjarstyrkan som är problemet. För att jag kommer inte ens så långt upp från golvet att höftböjaren kan börja ta i. Men din syrra sa, Lovisa, det är som att det saknas en muskel eller två här uppe, precis nedanför revbenen.
Okay.
Hon menar på att det finns inte ens en styrka, det finns inte ens en chans.
Hon får inte ens kontakt. Liksom.
Nej, hon bara, jag vet inte ens vad jag ska ta i med. Och då funderade jag på, om vi börjar prata om det här med att det här, jag ser det här som maxstyrka för de raka magmusklerna. Men då pratade vi om, det kanske handlar om rörlighet i bröstryggen. Alltså området mellan skulderbladen. Och man kanske gör ett misstag. Det här, nu delar jag ut så här knep, fast jag själv inte kan utföra den här. Man kanske gör ett misstag om man tänker sig att bröstet ska framåt till sittande. Man kanske ska tänka att bröstet, nu verkligen så här, gör det här samtidigt. Bröstet ska kanske mer upp i taket. Så att det inte blir som en crunch från magmuskeln, utan att man håller överkroppen rak och mer tänker att bröstet ska uppåt.
Jag fattar vad du menar. Jag ska absolut prova, men jag tror inte du ska ha några stora förhoppningar på mig här. Magmusklerna är inte det starkaste på min kropp, om man säger så.
Men kan inte våra träningspodden-lyssnare testa det här på sina barn? Testa dem på sina tonåringar och sen testa själv. Och så försöker vi se, är det fler barn och tonåringar som klarar det här än vuxna? Varför? Och hittar vi en vuxen som kan göra det här, då är det intressant att de funderar över varför kan just jag göra det här? Är det för att jag har så himla mycket muskler på benen som trycker ner mig? Eller för att jag har en fruktansvärt stark bål? Jag är helt körd. Jag trodde att jag har ju bra maxstyrka i bålen i hängande.
Exakt, det borde jag ha klarat det.
Tvärtom kan jag göra. Hänga och sen lyfta upp benen raka. Det är ju liksom samma grej, men då är det mycket höftböjare. Jag är så nyfiken på den här utmaningen.
Men man känner ju lite grann också att då vill man ju se filmbevis om någon klarar det.
Jag kan börja och visa att jag inte klarar det.
Ja, för jag är lite intresserad av att se, om någon klarar det så är jag intresserad av att se tekniken. För jag tror att det är säkert ganska mycket teknik också.
Ja, pinga oss på Instagram.
Låter toppen. Ja. Hörrni, nu har vi bjudit er på ett långt härligt avsnitt. Och skänk nu en extra tanke till Lovisa som är ute och kämpar och svettas i skidspåren, förmodligen när ni lyssnar på detta.
Ja, med mina snorsnytningar som säkert kommer.
Åh!
Jag måste kolla bakom mig först. Nej, jag måste kolla bakom mig först.
Du, det enda som är värre än att hitta sin egen snorlobba intorkad på kläderna efter några timmar, det är att hitta någon annans.
Åh, fy fasen. Mardröm. Håll avstånd.
Ja, håll avstånd i spåren. Tack för att ni lyssnar på Träningspodden. Ha en riktigt skön träningshelg, så hörs vi igen om en vecka.
Hej då.
Podden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.